allihopa och varmt välkomna till avsnitt 295 av Ångestpodden.
Hej!
Hej Ida!
Hej Sofie! Tack allihop för all fin respons om höstavsnittet.
Ja, det känns som att det är många som har som tradition att även lyssna på ett avsnitt. Det är inte bara vi som liksom så här, men vi måste göra det här avsnittet för att få den där lilla skjutsen in i hösten. Nej. Utan det blir även en skjuts för alla som har lyssnat på Ångestpodden.
Ja, men det var som fan. Det var så jävla fint att så många bara säger jag skrattade så mycket. Alltså så här, när man kan skänka ett skratt.
Det är härligt, det älskar jag att göra.
Ja, när man får göra det.
Skulle jag blivit komiker?
Jag har skrivit upp en grej. Nu frågar inte jag hur du mår.
Nej, det behöver du inte.
Ska vi hoppa över hur vi mår idag, både du och jag?
Ja, det gör vi, ja.
Och ska jag bara skriva, eller läsa en sak som jag har skrivit på mina anteckningar.
Uh-huh.
Jag har skrivit så här. Ibland ignorerar jag människor när jag är på stan, även fast jag känner dem.
Ja, vem fan gör inte det?
Ja, man gör det.
Ja, det okay. Gör man.
För jag får ju alltid en så enorm skam efteråt. När jag bara såhär, varför går jag här och låtsas leta i någon slags låda efter
men
något?
Det är ju för att man inte pallar prata alltid.
Visst är det det?
Kallprat är ju det värsta som finns.
Ja, för sen ibland om någon, om jag träffar någon som jag är såhär bekant med och den bara, hej Ida! Då blir jag ju själaglad.
Mm. Däremot kan jag, och det här är ju, jag menar inte att jag är unik på något sätt, för så här tror jag att många kan tänka också. Jag skulle ju däremot, alltså ser jag någon som jag vet att jag bara har träffat en gång, då ignorerar jag ju för att jag tänker att det finns ingen chans att den här människan minns mig.
Känner igen mig.
Ja.
Du,
och jag vill inte riskera att säga hej, och man ser hur de bara, ah, tja!
Vem är det, typ?
Vem fan är du?
Men grejen är, alltså sådana människor, det är det oskönaste som finns.
Ja.
Alltså snälla, rota lite mer i huvudet då. Efter, alltså så här,
plocka bort din ansiktsblindhet.
Ja, nej men så här, ja men okej, vissa är ansiktsblinda, men det, ja. kan inte halva befolkningen vara.
Nej.
Jag tycker många tillskriver sig
nej,
det.
Nej, men och vadå, det är väl hur många gånger har du gått fram och hälsat på någon som inte har kommit ihåg det? Det handlar väl om att det en jätteosäkerhet i mig och att jag tänker att ingen någonsin kommer ihåg mig om
precis.
Jag hälsar på dem.
Det är ju så liksom, är det för mig med.
Ja.
Men just det här, alltså jag ibland kan så här, även om jag säger jag har lite tid över, jag kan säga hej hej, så jag ibland inte det. Inte. Jag kan låtsas prata i telefon, jag kan låtsas gå ner i mobilen och titta.
Mm.
Jag kan låtsas så här, oh, det här ska jag in och kolla på kläder, bara för att slippa gå förbi en människa jag känner.
Ja.
Men ja, då, alltså det är väl så man gör helt enkelt. Gud vad vi människor är konstiga.
Ja, tråkigt.
Ja, det är så lustigt alltihop.
Ja, verkligen. Vi är denna vecka sponsrade av Hemmakväll!
Okej, jag frågar en grej. Uh-huh. Hur mycket pirrar det i dig just nu?
Ja, men mycket, om det är vad jag tänker att du menar.
Ja, för vi ska ju nu prata om en tävling!
Jajamän!
Som vi har tillsammans med Hemmakväll.
Yes. Vi hade tänkt ha ett jättestort event innan corona bröt ut.
Ja.
Men med tanke på att corona kom så kände vi att vi inte kunde göra det. Och så tänkte vi, vad kan vi göra istället? För att så här, vi älskar ju att träffa er och Gud. Prata med er och bara så känna att ja men alla ni som har lyssnat på Ångestpodden, ni känner ju dig och mig.
Ja, men
ni vet ju allt om oss och vi vill veta allt om er och vi förstår varandra på ett otroligt sätt.
Ja, och så kände vi så här, ni som har lyssnat vet ju hur mycket jag och Sofie älskar Hemmakvällen.
Ja, och vi är ju oroliga för Hemmakvällen känns lite hotad.
Nej, men den får aldrig dö ut.
Nej.
Den är så viktig.
Mm.
Och som sagt, nu måste ni liksom säga ja till det här.
Mm.
Men nu vill vi att ni ska vara med och tävla. För den 7 oktober så bjuder vi tillsammans med Hemmakväll in 8 stycken av er. Till liksom, ja men en mysig Hemmakväll i vår poddstudio i Stockholm.
Ja, exakt. Och där kan vi äta godis, bara chilla, prata med varandra, kanske se på en film. Det finns en jättestor tv i vår studio nämligen.
Du, vi kommer också testa massa nyheter från Hemmakvällssortiment.
Nej, men självklart.
Och man kan hålla avstånd för det är en stor studio och ni ska få vara med när vi, alltså hur poddar vi, alltså alla sådana saker.
Ja.
Snälla, säg att ni vill komma.
Så här gör ni för att tävla. Det finns en bild på vårt Instagramkonto, Angestpodden heter vi där. Där finns en bild i flödet där vi har massa godis helt enkelt. Gå in och läs all info under det inlägget, men det enda ni egentligen behöver göra är att följa vårt Instagramkonto hemmakväll-sverige på Instagram och kommentera vad du helst gör under en hemmakväll.
Ja, och också, när ni har tävlat då vill jag bara att vi också taggar, för mellan den 23 och 27 september är det dags för lösgodisets dag.
Det är alltså nästa vecka redan.
Snarare lösgodisets dagar.
Ja, nej men det ska ju firas med dunder och brak. Hela den veckan ska du och jag fira.
Lova mig det då.
Ja, jag lovar.
Ja, det kom, alltså nu kommer också det kommer så mycket nyheter i lösvikten inför lösgodisets dag. Snälla, alltså det här blir otroligt.
Det blir det. Men gå in och tävla nu så får vi träffa 8 stycken av er den 7 oktober i Stockholm alltså. Underbart!
Tack Hemmakväll! Vi är denna vecka sponsrade av Dove.
Ja, och ni som har lyssnat på podden de senaste veckorna vet ju nu också att Dove har ett otroligt initiativ som heter Self Esteem Project. Och det här startades alltså redan 2004.
Ja, vi har ju sagt det nu några gånger, men jag tycker det är värt att säga igen. Vilka pionjärer Dove är i de här frågorna. Och ibland kan jag tänka så här, Sofie, det är ju skillnad när ett företag säger att de vill förbättra någonting. Eller när ett företag gör någonting.
Ja, men du vet när man bara säger, vi kan inte bara säga att det här är viktigt att prata mer om, utan ja, det ska vi absolut göra, men hur pratar vi mer om precis. De här problemen?
För Dove gör verkligen någonting.
Ja, och Dove Self-Esteem Project är alltså idag världens största program för att stärka ungas självkänsla. Och det här gör de bland annat då genom massa utbildningsmaterial som finns att hitta på dove.se, där man som förälder eller lärare, eller bara om man vill läsa själv liksom och lära sig mer om självkänsla och hur man ska prata om självkänsla, framförallt kopplat till kroppen.
Får jag säga en gång när min självkänsla bara liksom hamnade på botten som i ett slag liksom. Det var när jag, ja men under gymnasietiden och egentligen lite efter, så hade jag extremt mycket akne. Alltså jag hade verkligen jättemycket finnar, främst på kinderna. Och så kollade jag på någon sminkvideo på YouTube, eller det du vet så här, där en influencer sitter och visar upp olika produkter och sådär, och då hade den här influencern shoppat rengöring till ansiktet. Och så säger hon så här i den här videon att ja, men det är väldigt viktigt att man rengör alltså att man rengör hela huden för så man inte får finnar eller så, för det vill man ju inte ha. Du vet, som att akne handlar om att man har inte tvättat sig.
Nej, men att man är smutsig.
Ja, exakt. Och jag fick ju sån panik, för jag bara nej, det där stämmer inte, säger min hudläkare, men du får inte sprida till, alltså du vet, jag fick så dålig självkänsla. För jag tänkte, nu går folk runt och tänker om mig att jag inte tvättar mitt ansikte.
Ja, och inte nog med att man är rädd att folk ska tänka just det. Det är ju exakt den känslan man har också när man kollar sig själv i spegeln och känner sig typ oren, trots att man har tvättat och liksom gjort allt för att bara bli av med finnarna. Jag har ju också haft jättemycket akne, så jag vet vad du pratar om.
Ja, men visste du att 8 av 10 tjejer känner en så stor oro över sitt utseende att de väljer bort viktiga aktiviteter?
Ja, så jag kan ju bara skriva under på att jag är en av dem, för det har jag också gjort jättemånga gånger.
Ja, men det står också det att så här, allt ifrån att simma till att idrotta, till att besöka läkaren, gå till skolan eller bara säga sina åsikter.
Och ja, om jag får skicka med ett litet tips, så är det liksom det som har hjälpt mig mest, det är att typ våga utmana mig själv i att, ja men för mig var det ju verkligen att så här, jag tyckte det var jättejobbigt att vara osminkad, och att jag då började så här, ja men okej, idag kan jag faktiskt träna osminkad, eller idag kan jag faktiskt gå och handla osminkad. Man behöver inte gå från att bära mycket smink till att kanske vara osminkad en hel dag, men man får ta det lite successivt liksom, för ja, det har verkligen hjälpt mig så mycket.
Jag vill tillsammans med Dove, Sofie, att nästa generation ska känna sig tillfredsställda med sitt utseende under hela sin uppväxt, att vi på något sätt kan hjälpa unga människor att stärka sin självkänsla och inse sin fulla potential liksom.
Ja, men så här, ett unikt utseende ska ju vara grunden till en god självkänsla och inte tvärtom.
Det är så sant. Tack för det här, Dove.
Idag släpper vi ju ett väldigt, väldigt viktigt avsnitt.
Ja, det gör vi.
Som jag är väldigt glad att vi har fått chansen att göra.
Idag får vi liksom kliva in i verkligheten på ett sätt som jag älskar när vi gör i Ångestpodden. Vi har idag med oss Veronica, som är mångt och mycket såklart. Mm. Men idag i avsnittet är hon framförallt mamma.
Mamma till Maja.
Ja, och vi har ju under snart 3 års tid ibland gjort de här anhörigavsnitten.
Mm.
Och nu blev det dags att göra ett ur föräldraperspektivet. Mm. Och vi vet att många, många, många har önskat det här.
Mm. Och alltså det är, jag är så glad att vi får chansen att liksom, ja men dels att vi fick podda med Veronica, mm. men också att det känns okej för Maja.
Ja.
Att vi pratar liksom om hennes psykiska mående, för det är ju ändå på något sätt de båda det här handlar om.
Ja, så blir det ju verkligen.
Ja. Men det är så viktigt att prata ur föräldraperspektivet och den här liksom oron och att känna ibland att man inte orkar.
Och sen en enorm maktlöshet.
Ja, verkligen. Ja, det är så viktigt.
Vi rullar intervjun med Veronica.
Varsågoda! Hej Veronica och varmt välkommen till Ångestpodden.
Tackar.
Det är så fint att du är här. Alltså jag är verkligen så himla glad över det, att vi ska liksom få ta föräldraperspektivet idag.
Mm. Mm.
Men du ska få berätta, vem är du?
Veronica heter jag, är 41 år, trebarns mamma och mamma till en dotter som bor på ett HVB-hem.
Mm.
Hon är 18 idag.
Mm. Men vad tänker du på när du hör ordet ångest?
Det är så himla stort. Det är så okonkret och så starkt. Svårt att beskriva.
Mm. Men som sagt så ska vi ju idag prata om att vara förälder och i ditt fall då mamma.
Mm.
Till någon som mår väldigt dåligt. Men kan inte du först bara berätta om din dotter Maja? Alltså så här, vem är hon? Vem är Maja?
Maja är som sagt 18. En tjej med många olika diagnoser. Hon har ADHD, autism, borderline, PTSD med mera.
Mm.
Hon är en väldigt glad tjej utåt. Ingen som riktigt har förstått hur illa hon har mått.
Mm.
Hon är otroligt smart. Lite för smart för sitt eget bästa skulle jag vilja säga.
Mm.
Men en god och glad tjej utåt. Det finns också den här mörka sidan när hon har mycket ångest.
Mm.
Självskadebeteende. Mycket destruktivt mot sig själv.
Mm.
Men kan du beskriva Maja som liten? Alltså hur var hon som barn? För ni märkte ju ganska tidigt att hon var väldigt aktiv.
Mm. Jag tror att hon var 1,5 första gången jag hade kontakt med psykolog för att hjälpa Maja att hitta lugnet.
Mm.
För det var liksom full fart från 6 på morgonen till 7 på kvällen. Och även nattetid.
Utan så här sovpauser liksom.
Ja, hon kunde ju sova middag absolut. Mm. Men de var inte så långa de vilopauserna.
Mm.
Men det var liksom ute i... Man fick ju vara ute i parken liksom redan 8 på morgonen fram till lunch, innan äta lunch, försöka vila, ut igen, pyssla, måla, bygga, så liksom med henne hela tiden. Och jag förstod ganska tidigt att hon hade ADHD, eftersom jag själv har det.
Mm. Ah, okej.
Så att jag försökte väl styra henne liksom redan som liten, att jag var väldigt, vad säger man, konsekvent. Ett starkt minne som jag har när jag sitter på gården med alla andra mammor och Maja och lillebrorsan som heter Lukas sitter och äter glass och jag säger hoppa inte runt och ät glassen utan sitt ner, annars får ni inte äta glass. Och de lyssnar inte, så tar jag glassen och kastar. Inte kan, eller vissa kan tycka att det är elakt, men det var mitt sätt för att hantera det. Mm. Hela kaoset liksom.
Mm.
Så man var tvungen att vara väldigt konsekvent och påhittig.
Mm. Men ja, för du skrev det till oss också att ni sökte hjälp och redan när Maja var 5 år fick hon sin ADHD-diagnos.
Ja.
Det känns så ovanligt, alltså, för ni vet man hör så här folk som får den i vuxen ålder, många som får den väldigt sent.
Det pratade de om på nyheterna för bara någon dag, så just att kvinnor eller tjejer då får sin ADHD-diagnos alldeles för sent många gånger. Så det var ju ändå positivt.
Ja, men, och det var ju för att jag själv, alltså jag var över 30 när jag fick min diagnos. Men jag var ju det där stökiga barnet som inte kunde koncentrera mig i skolan. Jag fick inte den hjälpen jag behövde. Och det ville inte jag ge Maja.
Nej.
Så därför var jag ganska tidig med att försöka få utreda henne. Så hon var 5 när hon fick sin diagnos. Ja.
Men hur upplevde hon det då, tror du? Eller så här, hur reagerade hon på att hon hade en ADHD-diagnos?
Oj, svårt. Alltså vi pratade nog inte så mycket om det. Utan det var ju mer liksom för att alla runt omkring skulle förstå. Hon var ju så inne i sitt liksom och full fart. Så det var väl mer när hon blev äldre som hon förstod liksom att hon inte var som alla andra.
Men runt den här tiden, alltså hur såg er vardag ut?
Varje dag såg jag exakt likadan ut. 365 dagar om året. Och det var ju liksom, de vaknade vid 6 på morgonen. Vi åt frukost, kollade Bullybumpa en timme. Ut i lekparken, in och äta lunch. Sova lite, äta mellis, ut igen. In och laga mat. Jag fick ju sysselsätta dem liksom hela tiden. För annars blev det kaos.
Men när Maja var 7 så började hon med medicin. Var det då för ADHD eller var det för något annat? Eller?
Nej, men det var ju för ADHD. Var det. Och det hjälpte ju jättemycket. Hon hade också väldigt mycket fobier som liten. Alltså det var insekter, det var hundar, det var katter, det var fåglar. Hon skulle ha kontroll på allt liksom. Åka kommunalt med henne, hon var helt slut när vi väl kom fram. Och mycket av sånt tycker jag också blev lite bättre med ADHD-medicin. För hon hann liksom tänka efter.
Hur blev det för henne när hon började skolan, alltså när hon blev lite äldre?
Hon har ju alltid varit en väldigt smart tjej. Och har ett läshuvud som är otroligt stort liksom. Så hon har alltid haft lätt för sig i skolan. Sen har hon inte fungerat socialt. Utan det har varit bytt kompisar hela tiden. Och liksom, ja, hamnat mycket i konflikter. Vill gärna bestämma över allt och alla. Och jag var ganska tidig med att försöka få resurser till henne i skolan. Just på grund av det sociala. Men i och med att hon alltid uppfyllde alla kunskapskrav så såg inte läraren att det behövdes.
Aha, okej. Okay. Så man kollar inte då på det sociala utan man kollar på... Men, okej.
Vilket är synd.
Liksom. Ja, det är... Alltså...
Det sociala är en jättestor bild av att liksom hitta sig själv och vara någon i ett sammanhang. Och alltså det betyder ju jättemycket för hans välmående.
Ja. Och det kan ju vara en del av grunden till varför hon mår som hon gör det.
Ja, verkligen. Men du skrev också till oss om just det här med fobierna, men också att Maja hade ett extremt starkt kontrollbehov. Hur kunde det te sig?
Ja, men om jag åkte kommunalt med henne och Lukas så var det så här: Lukas, gör inte så, gå inte där, gör inte så, mamma, titta. Så där hela tiden skulle vara med på allt och liksom ha koll på allting. Åka hiss var jätteläskigt, för det kan man inte kontrollera. Och det är väl det som ligger också mycket till varför hon hade så mycket djurfobi. För man kan inte, du kan inte kontrollera liksom ett djur på det sättet.
Nej. Det gör som det vill.
Ja.
Men när hon sen är 12 år gammal så upptäcker du ett självskadebeteende. Berätta om det.
Alltså vi hade varit inne i en ganska jobbig period då. Hon hade det jobbigt i skolan. Då hade hon precis bytt skola. För att det var så mycket tjafs i den andra. Och... Hon rymde hemifrån vid ett tillfälle. Så jag fick hämta henne på Arlanda polisen 24 timmar senare. Ja, men det var rörigt i skolan. Liksom. Hon kom liksom inte till skott med någonting och sådär. Vid det tillfället var jag själv sjukskriven, så då var jag med henne i skolan. Från morgon till eftermiddag. Mm. Också för att visa skolan att hon behöver ha någon som får ner henne liksom, och får henne till att göra det hon ska göra. Och det ser ju skolan, att det är en ganska stor skillnad. Så att de lovar oss att hon ska ha en resurs efter julavslutningen, var det då, precis, eller efter jullovet. Men när hon kommer tillbaka efter jullovet, då finns det ingen resurs.
Och hon var själv väldigt, alltså hon kände också att hon ville ha en resurs.
Ja,
hon
har alltid varit i behov av att någon styr henne mer eller mindre. Liksom. Hon har tyckt att det var skönt. Så då när det visar sig att det inte finns någon resurs, då tar jag hem henne och säger att jag har henne hemma, undervisar henne hemma tills det finns en resurs på skolan. Två veckor senare så anställdes hennes äldre kusin faktiskt. Så hon var resurs åt Maja hela den terminen. Och det var nog en av de bästa terminerna för Maja. Men det var också i den här perioden som jag såg första gången att hon hade skurit sig. Och gick väl i taket, kan man säga.
Ja, för hur reagerade du då?
Jag var jättearg, jättebesviken och bara, vad är det du håller på med? Liksom. Så här kan man inte göra mot sig själv. Liksom. Och slog nog på stora trumman ganska fort. Och skuldbeläggde nog henne ganska mycket. Så det var ju då att hon inte visade armarna på väldigt länge.
Jag tror det är så vanligt. Alltså speciellt tänker jag som förälder. Alltså man hamnar ju i ett läge där man blir panikslagen såklart. Alltså jag vet bara att min mamma har berättat, alltså då har jag inte haft självskadebeteende, men alltså bara när jag liksom fick panikångest och hon bara, kunde ju bli frustrerad i att så här, men nej, nu kan du inte vara med på det heller. Var liksom
du kan ju inte tänka så.
Exakt. Och så här, för att, ja, men också att kunskapen inte har funnits liksom. Alltså
nej, jag har inte vetat någonting liksom. Nej. Det var helt nytt för mig. Jag aldrig liksom, det var ingen när jag växte upp som vad man såg liksom.
Nej.
Mådde så pass dåligt.
Men också tänker jag att så här, ja, det är lätt att säga att man alltid ska behålla lugnet och sådär, men som förälder har man ju också någonting som heter instinkt.
Ja,
och man blir väldigt rädd om man ser att ens barn mår så dåligt, och då reagerar man väldigt starkt. Det är ju liksom helt naturligt, och jag fattar att man känner i efterhand att jag kanske inte skulle agerat just så, men det är ju också något helt naturligt som jag tror att de flesta föräldrar hade gjort.
Ja. Absolut, och jag tror jag har gjort så mycket fel under hela den här resans gång. Liksom. Men
fel med situationstecken.
Men man lär sig väl av dem, tror jag.
Ja, precis.
Men du kontaktade vården.
Mm.
Och efter det så beskrev du det som en berg- och dalbana.
Ja,
det var det. På vilket sätt?
Alltså, det var, det var svårt att få rätt hjälp. Det var svårt att hitta någon som Maja fick förtroende för. För hon fick träffa en psykolog där, och redan första gången så sa hon, jag tänker inte gå hit. Jag vill inte åka. Och det var, då var det också en sån här, jag ville att hon skulle gå, åka iväg och få prata, och hon tyckte inte alls att det kändes bra, så att då sa hon att hon åkte dit, fast hon inte gjorde det. Och sen så ger man väl upp lite som förälder och tänker, okej, då kan inte jag göra så mycket mer. Och så var det liksom värre, hennes självskadebeteende. Och då var det ju ännu mer kontakt med vården. Så det var verkligen upp och ner. Och vi har träffat bra människor och vi har träffat mindre bra människor.
Men hur liksom då, när ni ändå började söka mer vård och så, hur såg ditt liv ut under tiden samtidigt?
Ja, Det var nog ganska mycket kaos. Mm. Vi var nog en familj där alla mådde dåligt. Mm. Av olika anledningar.
Mm.
Faktiskt, jag tror att den enda som mådde bra var väl hunden.
Mm.
Faktiskt. Så att det var... Det var mycket att hålla i liksom.
Mm.
Det var svårt. Men någonstans så kör man ju bara på.
Liksom. Ja, man gör ju det. Mm. Man får ändå dagarna att gå på något mirakulöst sätt. Men var du sjukskriven då också när ni sökte som mest hjälp och så?
Nej, då hade jag börjat jobba igen.
Mm.
Men vi kom ju till en period när jag kände att jag inte visste i vilket skick jag hittade Maja när jag kom hem från jobbet. För då hade hon ju slutat gå i skolan. Och den stressen att gå till jobbet varje dag och inte veta. Då fick jag faktiskt vården och ge mig ett intyg för vård av barn. Mm. Så då gick jag hem med Maja och var hemma med henne 24-7. Var jag. Och försökte undervisa henne och så.
Men hur var det då? Alltså hur, det måste ju kännas liksom svårt. Hur undervisar man ens sitt barn? Alltså
just vid det tillfället jobbade jag själv i särskolan.
Ah.
Så att jag hade ju ändå liksom lite sådär hum om vad jag skulle göra.
Ja.
Men det var ju, jag hade fortfarande kontakt med skolan hela tiden. Vi åkte dit en eftermiddag i veckan när alla elever hade gått hem. Bara för att hon skulle komma innanför tröskeln. Liksom. Och då fick vi ju uppgifter som hon skulle göra. Matte, svenska och engelska tror jag var.
Mm.
Och i början så var det ganska lätt att göra, alltså få de rutinerna att plugga och äta och gå ut och gå och röra på sig och sådär. Men till slut tar orken slut.
Ja, såklart. Precis.
Gör en, så det vart mer eller mindre liksom, ja, vi var hemma bara liksom.
Ja. Mm.
Men nu så här, nu är ju Maja då 18 år.
Mm.
Men hur har ditt mående påverkats under de här åren av att Maja har mått så dåligt?
Det har ju påverkat väldigt mycket.
Mm.
I hela den här röran så separerade jag och barnens pappa dessutom.
Ja.
Vid ett tillfälle vägde jag själv 49 kilo och var blå på hela kroppen, kunde inte andas av ren ångest.
Mm.
Det var också första gången jag sökte hjälp på socialen för att få avlastning för Maja.
Mm.
Men då låg hon inte under LSS, så då fick jag en klapp på axeln och orden, du, här kommer du klara galant eftersom du orkar be om hjälp.
Det är så, det är ett hån.
Nej, det är så sinnessjukt.
Mm.
Det.
Tänk att söka vård för något fysiskt och få det, alltså det skulle aldrig hända att man får det svaret.
Nej, men bara, vänta, jag söker ju hjälp för att jag känner just nu att jag inte har styrkan längre. Jag
Exakt.
Har varit stark alldeles för länge. Det är Precis. Det som är mitt problem nu och det är det jag behöver hjälp med.
Mm.
Alltså det är sjukt. Men kunde du liksom någonsin få någon fråga från vården under tiden ni sökte hjälp? Alltså, många visste ju att ni sökte ju hjälp för Majas psykiska mående, men fick ni som föräldrar någon form av stöd?
Nej, det fick vi faktiskt inte. Däremot så, i och med att jag själv har min diagnos, så hade jag min samtalsstöd som jag gick till. Då gick jag kanske en gång i veckan och bara ordbajsade en timme. Liksom.
Ja.
Inga lösningar på någonting, utan det var bara ordbajseri. Ja. Liksom. Och hon frågade mig många gånger, hur länge ska du orka?
Mm.
Och jag bara kände, vad har jag för val?
Mm, det är
jag har inget val.
Nej.
Så att det var vid ett tillfälle, då la hjärnan av.
Mm.
Då visste jag inte hur jag kokade kaffe.
Nej.
Men någonstans så tar man sig upp. Alltså jag kan inte svara på hur.
Men undrar om det också är någon instinkt när det handlar om ens barn som gör att man bara står ut. Det är ju jättefarligt också såklart.
Det är ju livsfarligt. Alltså.
Ja, men om det är någon inre styrka som kommer med någon instinkt.
Ja, alltså det måste ju vara det. Ja. Någonting liksom.
Ja. Jag tror det.
Men alltså så här, i egenskap av förälder, har du inte fått någon hjälp typ från vården där de har sagt, ja, men vi har det här programmet för föräldrar, eller vi har...
Nej.
Nej.
Ingenting. Jag har själv sökt liksom efter föräldragrupper eller forum någonstans liksom. Men nej, det finns inte. Det finns någon ideell förening där man kan mejla om man har någon fråga, men alltså, det jag ville ha, det var ju bara någon som visste vad det var jag pratade om.
Exakt.
Precis, någon i samma situation.
Mm. Ja. Någon som bara, jag förstår dig.
Ja,
liksom. Jag vet vad du går igenom.
Maja gör ju också flera självmordsförsök.
Mm.
Kan du berätta liksom om känslorna kring det? Alltså, kom det som en chock för dig första gången?
Ja, första gången var det en chock.
Ja.
Då hade hon tagit en massa tabletter. Och då fick vi åka in till akuten. Och så fick hon ligga på intensiven ett tag. Alltså, hon hade inte tagit så pass mycket så att det var liksom ingen fara för livet. Mm. Men däremot så är det organ och det som kan skadas. Och det var ju också så där liksom... Jag vet inte om det var ett riktigt självmordsförsök. För hon stoppar i sig alla tabletter och sen kommer hon till mig och säger att jag har tagit en massa tabletter. Om det var ett rop på hjälp mest kanske.
Mm.
Men det var också... Där mötte vi en läkare som inte hade så mycket erfarenhet av det här. Så han fick henne att lova att inte göra om det. I stort sett.
Mm.
Det var det han sa. Att gör inte om det här. Nej, säger hon. Så.
Mm. Ja.
Ja.
Men går det på något sätt att sätta ord på känslorna kring det? Alltså känslorna kring att, ja, men som du sa, att när du jobbade och inte visste i vilket skick du skulle hitta Maja när du kom hem, eller att inte veta att så här, kommer vi alla att gå och lägga oss ikväll igen, eller kommer det ha hänt någonting? Alltså, hur står man ut med den oron?
Ja. Hur gör man det?
Ja, eller visst, man har väl inget val och andra
sidan. Nej, det har man inte. Och, alltså, jag vet att de här gångerna som när det har varit mest panik, liksom, när det har varit mycket, det har varit tabletter. Jag har även sprungit med henne på tågspåret där hon ska hoppa. Liksom, jag stänger av. Alltså, det finns inga känslor. Jag vet att många som har träffat mig där och då kanske tycker att jag är ganska likgiltig. Men jag tror att det är ett sätt för att orka.
Ja, att hantera dem. Ja. För det är så mycket känslor så att man typ stänger av.
Ja, alltså det, man är både arg, ledsen, förtvivlad, orolig, rädd framför allt. Men det är så mycket känslor så att det går inte att hantera.
Nej, det blir lite typ att man blir paralyserad kan jag tänka mig.
Ja, men alltså det man stänger av. Du känner ingen där och då. Sen kommer det några dagar senare och då faller man ju ihop liksom.
Mm. Men i december 2019 så berättar Maja att hon mår väldigt, väldigt dåligt.
Mm.
Och då tar du beslut om att köra henne till BUP-akuten.
Yes.
Vad är det som får dig alltså, så här, att bestämma att men nu kör vi till BUP-akuten? Det är just den gången.
Först hade vi varit inne och sytt.
Ja.
För hon hade ju skurit sig på benen ganska djupt. Och när vi har varit och sytt så säger hon det, att jag mår jättedåligt. Jag har planer på att skada mig själv. Jag litar inte på mig själv längre. Och sådana saker. Och jag bara kände att då åker vi. Du behöver ha hjälp. Så då åkte vi in till BUP-akuten.
Men har hon alltid varit så transparent mot dig? Eller har ni alltid haft en transparent relation att hon har kunnat säga nu är det riktigt piss liksom?
Ja.
Mm.
Mer eller mindre. Hon har ju bara självskadat när hon har varit hos mig.
Mm.
Hon har aldrig gjort det hos sin pappa till exempel. Vilket jag ifrågasätter många gånger. För att, till slut kände jag att det var personligt. Men där hon menar på att med mig är hon trygg. Hon vet att jag finns. Jag kommer inte försvinna även om hon gör illa sig själv. Så vi har alltid haft den kommunikationen mer eller mindre.
Men vad händer då när ni kommer till BUP-akuten?
Först blir vi inlagda på BUP-akuten på själva akutenheten en natt.
Mm.
För de anser att hon behöver vara under uppsyn liksom. Dagen efter så under ett läkarsamtal så beslutades det att hon skulle läggas in på en av avdelningarna. Och det var tanken att vi skulle vara där över helgen bara. För då var man tvungen att vara med som förälder. Det var också första gången hon varit inlagd.
Mm.
Så.
Okay.
Vilket var en helt ny upplevelse.
Såklart.
För det var ju... Ja, det var instängt kan man säga.
Ja. Men vad var era känslor kring det då? Alltså dels Majas känslor kring det men också dina. Att bli inlagd liksom.
Alltså man åker bara med liksom.
Mm.
Det finns inte så mycket känslor tror jag.
Mm.
Fast jag började känna där och då att jag kan inte ge Maja mer. Jag har gjort allting jag har kunnat.
Mm.
Och jag kände att jag mer hjälpt henne än hjälpt henne liksom.
Mm.
I och med att jag är hennes mamma. Så håller jag ju tillbaka henne hela tiden. Och det var väl en jättejobbig känsla.
Mm.
Ja.
För ni blev kvar på den eller på den mottagningen i 5 veckor va? Över jul och nyår.
Mm.
Och sen så beskrev du till oss att du tar ett beslut som nog är det jobbigaste du har tagit som mamma.
Absolut.
Mm. Vill du berätta?
Nej men det var under ett av de här samtalen med kuratorn på den här avdelningen där jag sa det att jag klarar inte det här längre.
Mm.
Jag kan inte göra något mer för mitt barn. Lika mycket som jag kände mig misslyckad, eller det var nog det jag mest kände, att jag var misslyckad, för att jag visste inte hur jag skulle orka något mer liksom.
Mm.
Så har jag i efterhand förstått att det är det bästa jag har kunnat göra för henne.
Mm.
För att hon behöver ha mer hjälp än vad jag kan ge.
Men vad skulle det då vara, innebar det liksom när du sa så att någon annan skulle ta hand om henne, eller vad skulle hända liksom?
Nej men jag sa det att hon behöver komma till någon annan. Mm. Eller liksom, alltså, då visste jag inte ens vad ett HVB-hem var. Nej, överhuvudtaget.
Nej, för det vet man ju inte. Alltså,
nej, man har ju ingen aning om nej. Det. Man har aldrig hört det innan.
Nej, och har jag någon gång hört det så har jag kanske reflekterat till någon kriminella ungdomar.
Ja, exakt. Precis.
Och det var väl där tanken på HVB-hem kom liksom. Och den här kuratorn tog mina ord väldigt eller inte allvarligt, men hon tog dem verkligen på allvar.
Mm. Ja.
Och sa att jag ser att du har kämpat länge och det här ska vi fixa.
Mm.
Och då fick jag också sitta och prata med socialtjänsten och säga det, att jag kan inte ta hem mitt barn.
Mm.
Det går inte längre.
Mm. Men hade du sagt det till Maja innan du sa det till dem?
Nej.
Men hur var det då att berätta det för henne?
Jättejobbigt.
Mm.
I och med att jag fortfarande också kände mig väldigt misslyckad.
Mm.
Så försökte jag ändå få henne att förstå varför.
Mm.
Och hon var ändå positiv till det hela.
Mm.
För jag tror hon också kände att vi hade ju levt i en symbios som inte var,
exakt,
var liksom bra på något sätt. Jag kände själv att jag började tänka liksom som en 17-åring igen och ja men sådär. Vi var också i en situation där man liksom går varandra på nerverna liksom.
Mm.
Så att hon kände sig ändå positiv till det, samtidigt som hon i efterhand har sagt det, vad hade hon för val?
Ja.
Jag menar, säger jag att jag inte kan ta hem henne så kan inte hon sträta emot liksom.
Nej. Och någonstans kommer man ju till vägskälet att så här, ja men som du beskrev, att du liksom nästan hjälper henne mer än hjälper henne. Och det var väl nog det bästa som kunde hända för er mor- och dotterrelation.
Absolut.
För att du hade kanske slutat vara mamma och vara med någon som tog hand om din dotter bara. Mm. Och så ska man, alltså så ska inte en mammarelation vara.
Nej, nej, det ska den ju inte.
Nej.
Så på det sättet har den ju blivit faktiskt bättre.
Mm.
För vi har ju inte de här konflikterna längre.
Nej.
Som man har som mamma och dotter.
Mm. Men jag tänker också, alltså på ett sätt såklart det absolut jobbigaste beslutet, men också ett så starkt beslut ju.
Mm. Modigt.
Mm. Ja, väldigt, alltså jag tror att väldigt många som lyssnar kan känna igen sig, alltså om man är förälder i det, och alltså hur såklart svårt det är, men att man också har ju ett otroligt mod, alltså om man, när man väl gör det.
Mm.
Och det tror jag är viktigt att så påminna både sig själv och andra om. Men är det någon gång du har känt att du har ångrat det här beslutet?
Ja, det var det faktiskt. I början på sommaren. Så för Maja hamnade ju först på ett HVB-hem här i Stockholm.
Mm.
Som det var till kaos. Efter 2 veckor så var det HVB-hemmet till och med anmält till IVO.
Mm.
Så hamnade hon i Småland och det var ju också kaos. Och när jag var nere och hälsade på henne så var det också prat om att hon då skulle få flytta ytterligare en gång. Och då var hon, såg hon så liten ut.
Mm.
Och då gjorde det så ont.
Mm. Det är klart.
Och då ville jag nog bara mest ta hem henne.
Mm. Mm.
Men överlag, hur skulle du säga att det är att ha sitt barn på ett HVB-hem?
Det är klart att det är jobbigt. För att man inte är en del i hennes liv på samma sätt längre. Mm. Men nu när hon är där hon är, då känner jag mig ändå trygg. Och det är en resa hon själv måste göra. Mm. Alltså för att det spelar ingen roll vad jag gör för henne. För att hon måste samtidigt hitta sina egna vägar.
Mm.
Och sina krisfärdigheter och allting.
Mm.
Och det är väl det som gör det lättare när man tänker så.
Mm. Och gud vad det är sant. Alltså det är så sant. Alltså jag tänker för alla som är anhöriga, alltså förälder såklart, men också som kanske partner eller syskon eller nära vän, att så här, personen måste hitta sina egna vägar. Det kan man liksom inte göra åt den, även om man önskar och vill.
Mm.
Så kan man ju faktiskt inte. Det där är så viktigt.
Och det är ju det som är det jobbiga och det svåra med att vara anhörig.
Ja.
Att man inte, det finns ingen magisk knapp eller ett redskap som man kan servera som blir allting bra.
Nej, och jag menar det är ju så, helst vill man ju säga det, men ryck upp dig.
Mm.
Liksom. Men jag har ju förstått att det inte funkar.
Nej.
Mm. Eller det är väl typ det värsta man kan säga.
Mm.
Men och det är ju också det som gör en liksom rätt matt ibland när man ser att de inte kommer någonstans.
Mm.
För att de kanske inte alltid vill heller. Mm. För de orkar inte.
Mm.
Faktiskt.
Mm. Men alltså nu då när Maja bor på ett HVB-hem så här, känner du dig alltså lugn i det, eller lever du liksom varje dag med en rädsla, en oro, alltså är du liksom spänd kring det, eller känner du att du kan slappna av ibland?
Både och.
Mm.
Jag har alltid haft, det är ganska sjukt, men jag har alltid haft en känsla när det börjar kaosa sig runt Maja.
Mm.
På något sätt så jag har alltid känt det på mig. Så att jag oftast kunnat liksom säga typ till en kompis eller någonting att nu känns det som att det är på gång. Och får jag en sån känsla och hon är så många mil härifrån, då är det jättejobbigt.
Mm.
För jag hör nästan på Maja när det är på gång. Liksom.
Mm.
Och då vill man ju helst bara åka dit.
Ja, det är klart.
Eller bara få fram vad det är. Liksom. Men annars så tycker jag ändå att livet rullar på liksom.
Mm.
Och vissa dagar är lättare än andra.
Mm.
Nu, du nämnde det lite tidigare, och, men vi vill ändå ta upp det igen. För att vi tyckte det var så bra. Vi tror väldigt många, framförallt föräldrar, kan känna igen sig i det. Men just med att man känner att man längs med vägen gör miljoner fel.
Absolut.
Men hur tänker du kring de felen idag? Alltså hur hanterar man de misstagen man har gjort?
Ja, men jag vet framförallt en gång, och det var under tiden Maja gick på DBT.
Mm.
Där vi liksom gick en föräldragrupp och fick lära oss massa saker och hur vi skulle validera och validera och validera. Och till slut står det där uppe i halsen.
Mm.
För att man validerar så mycket så att man blir ju medberoende.
Mm. Mm.
Och vid ett tillfälle så var jag så trött på hela alltet. Så jag säger till henne att... nu är du färdig. Ska du fortsätta hålla på självskada så är min dörr där. Alltså det är ju så tvärt emot DBT så det finns inte. Mm. Men det var bara så här, jag orkade inget.
Nej.
Och har du då ett barn som dricker eller som knarkar, då är det helt humant att säga en sån sak.
Mm.
Du kommer inte hem påverkad.
Ja.
Men du kan inte säga till ett barn som mår dåligt att du kommer inte hem om du mår dåligt.
Nej, precis.
Så det blev ju liksom... dubbelfel i allting. Men jag kände att jag orkade inte mer.
Mm.
Och det i efterhand så är det bara ändå ganska skönt att bara få så här känner jag.
Ja, precis, ja. För det är så viktigt att man inte glömmer bort sig själv i allt detta. Och att också, jag tror så bra att du tog just det som ett exempel, för att så här, jag tror det finns kanske, man tror att det ska finnas så mycket skam i att känna att jag pallar fan inte ta hand om dig just nu. Jag måste tänka på mig själv. Men det är liksom, alla känner så någon gång som är anhörig. Det är jättesvårt att undvika de känslorna. Mm. Sen kanske man inte agerar på dem, men man måste ju få känna så.
Precis.
Ja, det är så viktigt.
Nej, men det var säkert jättejobbigt för Maja att få höra, såklart. För det ger ju henne ännu mer ångest.
Mm.
För nu helt plötsligt får hon ju reda på att vi mår dåligt.
Mm.
Men jag tror också att det är viktigt.
Ja.
För då är det liksom, i en familj så är man ju flera stycken.
Mm.
Alla blir påverkade.
Mm.
Mer eller mindre.
Verkligen.
Om du liksom nu tänker tillbaka på liksom tiden från att ni kom in i vården liksom med Maja. Vad tänker du att du som förälder hade behövt för stöd?
Jag hade behövt veta att det fanns andra föräldrar i samma situation.
Mm.
Och få prata om det. För man vågar inte riktigt det. Och skulle man göra det någon gång så då får man mest liksom folk som tittar på en och tycker synd om en. Och det var inte det jag behövde.
Nej.
För det var inte mig det var synd om. Men framförallt att bara få ventilera med andra.
Men vad skulle du vilja säga till andra föräldrar som lyssnar som kanske har ett barn som är i den sitsen som du var när ni var inlagda där i 5 veckor och du behövde ta det jobbiga beslutet?
Att man är inte en misslyckad förälder om man tar ett sånt beslut jag gjorde.
Mm.
Utan det är... vi är bara människor.
Mm.
Och vi orkar bara en viss del.
Mm.
Och det var samtidigt ett osjälviskt beslut. För det var för Majas skull.
Mm.
Och gud, det är så viktigt.
Ja, det är det.
Alltså det är verkligen så sant. Det är så viktigt. Och också så här, nej vet ni, det är ett starkt beslut.
Ja, starkt och modigt.
Ja.
Mm.
Okej, vi har kommit till sista frågan. Alltså Veronica, vilket avsnitt. Men nu ska du bara få en fråga liksom, om livet i stort. Vad inspirerar dig?
Mina barn.
Ja.
Mm.
Det är nog de jag kämpar för. Ja. Varje dag. Och de fina människorna jag har runt omkring mig.
Mm. Tack så jättemycket för att du ville ge Stångens på den. Så
tack.
Jävla Sverige, viktigt.
Ja. Och nu kommer vi berätta mer efter avsnittet här om föräldragruppen som ska startas.
Ja, tack.
Tack själv.
Jag vet inte hur mycket tack vi ska säga till både Veronica och Maja för det här avsnittet, men tusen, tusen tack Veronica för att du ville komma och gästa Ångestpodden.
Ja, jag är så tacksam och glad för det. Jag blev så rörd och jag vill liksom, jag vill bara krama er så länge.
Ja, men och jag tror det är så sjukt viktigt att även om man som förälder ju, det sista man vill göra och det sista man gör är ju liksom att ge upp för sitt barn.
Mm.
Men det är så viktigt att få säga att just idag har jag ingen styrka att hjälpa mitt barn.
Nej.
Eller så här, att vara jättetrött, att känna sig så utsliten i både kroppen och själen att det känns som att man inte orkar liksom.
Jag tänker också att man ger ju inte upp. Nej. Utan man visar sig ju bara ännu starkare.
Verkligen, verkligen, verkligen så.
Och när Veronica säger det med vad hon vill säga till sina andra föräldrar, att så här, du är inte en dålig förälder.
Nej.
Alltså jag tror att många behöver höra det.
Mm.
Och som ni hörde i avsnittet så har vi bestämt oss för att starta en föräldragrupp.
Ja, och så vi vet inte hur gensvaret kommer bli i det här, men jag känner bara att det, genom åren så är det så många föräldrar som har skrivit till oss och jag tror bara att det hade hjälpt så mycket om ni föräldrar fick prata med varandra.
Gud,
med någon. Alltså man behöver någon där man får spy ur sig lite ibland.
Ja.
Och någon som bara, som man vet förstår för att de är i exakt eller liknande situation.
Gruppen heter Ångestpodden föräldragrupp.
Och den här gruppen finns alltså på Facebook.
Precis.
Så det enda du egentligen behöver är ett Facebook-konto.
Ja, och så behöver du svara på de tre kontrollfrågorna som kommer vara för att bli medlem i gruppen.
Mm.
Den ägnas åt föräldrar, tips, råd. Ibland kanske vi kommer in och tipsar om avsnitt och sådär.
Mm.
Och för alla former av psykiskt lidande. Alltså allt ifrån ångest, depression, ätstörningar, missbruk, NPF-diagnoser, ADHD, autism.
Mm.
Allt, allt, allt.
Men gruppen är för er föräldrar.
Precis.
Det är liksom, ni ska finna någon sorts styrka där och en gemenskap som vi tror är enormt viktig när man är i den situationen som ni befinner er i.
Precis.
Så gå med i gruppen om ni vill prata med någon eller kanske bara vara där och läsa om andras erfarenheter. Det är också helt okej. Man får vara passiv medlem i gruppen.
Ja, och jag tänker mig att det är väl tydligt att säga att policyn i gruppen kommer vara att ingenting får delas vidare utanför gruppen och att allting liksom stannar där.
Mm. Men det är för att ni ska ha någon att prata med helt enkelt.
Ja.
Ja. Så gå med i gruppen och om ni känner att ni vill och behöver detta. Och återigen, jättetack Veronica för att du vill gästa. Ja.
Och tipsa era föräldrar, herregud. Eller om ni liksom jobbar med någon arbetskamrat, någon vän som är förälder och i liksom en jobbig anhörig situation. Tipsa om den här gruppen.
Ja.
Och för er som lyssnar på Ångestpodden, är man förälder, kan man vara med i båda grupperna, herregud.
Ja.
Då har vi Ångestpodden, vi pratar vidare.
Yes, och på Instagram heter vi Ångestpodden.
Det här blev så fint.
Ja, och viktigt.
Ja.
Vi hörs ju som vanligt nästa torsdag igen.
Givetvis gör vi det.
Ha det bäst tills dess.
Puss, puss.
Hej då.
Hej.